It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Han var nog dömd. Ja, det tror jag. Det var inte många som trodde han var oskyldig.
I slutten av august 2006 blir Barbro Karlsson och kärasten henne Chobben drept. Paret blir funnen i ruinerna av en påtent brand. Chobben med avskåren hals, Barbro dör av brandröken. Barbro sin son Pierre blir arresterad, misstänkt för dubbeltmordet.
Det var några människor som tänkte ungefär som jag. Bland annat min bror Gustav var en av dem. Och några stycken personer till.
Många inbyggare på Nordre Öland har allerede dömt Pierre för dubbeltmordet. Och när han blir frikänd för alla misstankar i februari 2007 kom det som ett chock. Men det finns också de som tar Pierre sitt parti. Bland annat bästevännen hans Petter Skoglund och bror hans Gustav.
Sen var det ju många då som trodde att det var han som dömde honom direkt. Och det tyckte jag ju att det är inte min sak att döma honom.
Du hör på en mörk historia. Detta är mordbrandstiftaren på Öland. Sista del. Det är dagen efter Lucia 2012. Tidlig på morgonen skymtas det kolsvart röksky som stiger rätt upp i himmelen. Det välter ut svart rök från en garage. Det har gått 6 år sedan sist, men nu brände på Nordre Öland igen.
Jag befann mig i Borgholm och fick larm. Mindre uthus som brinner.
Brandchefen Bengt Andersson.
Sedan när jag kommer upp, då konstaterar jag att det är ju inte någon mindre uthusbrand det här.
Men trass i den bitande kulden står en garage i Flakeböle på Nordre Öland i flammar.
Den här byggnaden som brann, den var ju väl så stor som själva boningshuset som var en 4 meter ifrån. Den var inte någonting att göra åt, utan den var ju helt och fullt övertänd.
Garagen är övertänt. Ett bostadshus som står tätt intill är helt uskadd.
Vi fick fram en nyckel så att man kunde öppna entrédörren till boningshuset. Och där hittade vi nycklarna till bilarna. Där.
På tomta utanför garagen står det flera köretöj.
Utanför byggnaden så stod det då ett antal bilar. Och även i ett öppet garage jämte där det som brann stod en bil.
Bengt ber kollegan om att flytta bilarna för att undgå att de tar fyr.
Och personalen försökte då att flytta de här bilarna. Och vi fick bort 2 eller 3 bilar där. Sen var det väl en traktor tror jag som stod kvar. Byggnaden var så pass övertänd så det var ingenting att göra åt den, utan det var att se till så att det inte spred sig till huset här, boningshuset.
Samstundes som Bengt Andersson prövar hindra elden från att spreda sig till huset får han en telefon. Det är en person som har något viktigt att fortälja om paret som bor i huset.
Och sen fick jag också väldigt tidigt information om att det här var en kompis till den här Pierre.
Bengt Andersson ber då en kollega om att kontakta polisen.
Jag vill minnas att det var den 14 december som på morgonutsättningen så fick jag veta att vi hade en garagebrand på norra Öland i Flakebölle då. Men vid lunchtid så ringer en brandingenjör som jag känner och säger det att jag måste bara berätta så att de som eventuellt äger det här garaget och som vi saknar, de är bästa vänner med Pierre. Och då kände jag liksom att jag hade ju 2006 i minnet naturligtvis. Att nu. Det här måste vi gå upp på tå med en gång.
Med hörer kriminaltekniker Anders Elmqvist.
Det var som att komma in i ett hus liksom där. Där det var full aktivitet så att säga. Men plötsligt har man bara sugit tag i personen och lyft ut dem. Och lämnat så. För TV:n var på och det var ordning. Det var, man höll på med julstök och juldukar och sånt här inför julen då.
Det var mat framsatt. Så det såg lite lustigt ut. Det var som det hade varit ett hastigt, att man hade kommit iväg lite hastigt där.
Anders Elmqvist kjører deg om lag 10 miler fra politihuset i Kalmar til Flakebølle på Nordre Øland og går inn i huset.
Man holdt på å lage retten lufsa i kjøket. Det stod smør og flesk og en halv, ja, en lufsa långpanna med den her lufsa liksom har precis börjat få lite färg. Men man hadde stekt av ugnen og lämnat den så.
Garasjen til Gustav og Annika Noran der brenner. På tomta står bilene deres og traktoren. Inne i huset som har klart seg i branden, ser det ut til å være full aktivitet med juleforberedelser og matlaging. Men paret er ikke der.
Du vet jo at en del sa at det skulle hun aldri gjort. Hun var jo kokoskram, så hun skulle aldri stengt av om det er helt noe.
Det verker som at noe har fått paret til å forlate huset sitt brått. Men hvor har Gustav og Annika tatt vegen? Samtidig som brandvesen og politiet jobber på brandstaden, får Petter Skoglund en telefon.
Jeg var nede i Skåne ved det tilfellet. Jeg var nede og hentet litt greier.
Petter Skoglund er bror til en forsvunnet Gustav Norander. Han bor ikke langt ifra, men akkurat denne dagen er han i Skåne. På vei hjem ringer den andre broren hans, Erik, og forteller hva som har skjedd.
Det har brunnit hemma hos Gustav Annika. Och garaget har brunnit ner. Och de får inte tag i Gustav Annika. Och bägge bilarna är hemma och traktorn är hemma. De vet inte vad som har hänt.
Tillbaka till branden i Flakebølle som nu är slökt. Garagen går knappt an och känner igen.
Den rasade taket ner ganska snabbt och en port ramlade in. Och där kunde vi då ganska tidigt konstatera att det fanns någonting där inne, någon kropp utan något slag.
I brandresterna till garagen finner en till slut en man och en kvinna och en hund.
Men då vi insåg att det är liksom inte normalt. En hund, två människor i ett garage.
En rättslege från Linköping blir kallad ut till staden och efter en stund kan han konstatera att paret i garagen har blivit dräpt.
Mannen hade fakturer som visar på tre, ja, flera slag med något avlångt föremål mot huvudet. Och kvinnan hade en hagelkärv i buken.
Det är lite igen av mannen. Det visar sig senare att han har fått flera kraftiga slag i bakhuvudet. Kvinnan har blivit skoten i magen med en hagle. Också hunden har blivit dräpt.
Och då var det liksom klart för jag stod inför ett dubbelmord.
De hade hittat en människa och troligtvis rester av en hund.
Nå får bror til Gustav, Petter Skoglund, en ny telefon om det grusomme funnet i garasjen.
Då vet jeg at jeg tenkte, Annika tenkte jeg, og deres hund. De var jo veldig tänkte Gustav är ju inte... Gustav är ju Gustavs hund också, men Annika och hund, de var där. Det var min första tanke.
Det visar sig att det är Gustav och Annika som ligger drept i garagen i lag med hunden deras Sasso.
Sen fick vi information om att de hade hittat en kropp till dem. Och... Jag vet inte vad man... Man blev tom i skallen. Tom. Väldigt tom. Men jag kan säga det att... mina misstankar direkt då riktades mot Pierre.
Petter, som tidigare alltid har försvarat Pierre och stilt upp för han, misstänker nog det utänkelige. Att det är hans bästa vän som har drept Gustav och Annika.
Jag misstänkte ju Pierre, så jag gick ju faktiskt ibland och pratade med mig själv och frågade vad fan han hade gjort och varför.
Han vet inte helt vad exakt det är som får han till att misstänka Pierre för dubbeltmordet.
Jag vet jag inte. Det kanske lola till det som hände egentligen 2006.
Men kvifor skulle Pierre drepa vännerna sina Gustav och Annika? Gustav och Annika tillhörde den lilla skaren av människor som tog Pierres parti efter branden i 2006.
Ja, men han var ju också en av de här personerna som inte trodde. Han trodde ju på tingsrätten. Jag menar, han var ju, fick ju jobb utav Gustav. Han jobbade hemma hos Gustav och Annika och jobbade. Annika var ju totalt övertygad om att det inte var han. Hon var säker på att det inte var han. Och hon kunde bli förbannad när folk anklagade honom. Så att, på så sätt så kan man ju tycka att det är... Ja, hur konstigt.
Ja, det var några av de personer jag litade på mest, tror jag.
Med hörer Pierre fortälja.
När jag kom hem 2006 då, efter det här med morsan. Det var de första som bjöd hem oss på middag, hela familjen.
Gustav och Annika helt framme att vara med Pierre. De gav han renoveringsjobb i huset där de bodde. Och när andra dömte Pierre tog de han i försvar.
Annika och jag var ju lika gamla så att vi har ju gått högstadiet ihop. Ja, Gustav träffar man oftast ute på vägen när man körde och möttes och stannade man. Ibland så var vi hemma hos dem, så det var jag flera gånger. Då blev de alltid på fika och grejer. Och Gustav var ju hemma hos mig och rätt så ofta. Nästan varje gång han var hemma från sjön så var han hemma och pratade lite skit. Ja, men alltså, vi hade en väldigt bra kontakt.
Det var en stor apparat som drog igång. Det blir nästan lite som en arkeologisk utgrävning.
När det blir konstaterat att det handlar om ett dubbelt mord startar kriminaltekniker Anders Elmqvist och politikollegorna en av de största efterforskningarna i Kalmar politiets historia. Riksmord blir kopplat in, i tillägg till en gärningsmannprofilgrupp. Och med den ännu uoppklarte branden i 2006 färskt i minne vill jag inte gå glipp av ett enaste spår.
Vi visste ju inte vad vi letade efter riktigt. Men vi ville ju inte missa någonting. Alltså, hade vi kommit igång så bra så tidigt här och inte tappat något tempo, nu skulle vi inte slarva igenom någonting.
I flera veckor arbetar teknikerar i den nedbrända garagen till Gustav och Annika. De 212 kvadratmetrarna blir undersökta ned till betongen.
Vi körde riktigt hårt alltså. Ja, huset genomsöktes naturligtvis noggrant och med fingertryck och DNA och allt vi kunde tänka oss då.
Det visar sig att brand troligen startade allerede på Lucia-kvällen den 13 december. När brandväsendet blir varslat på morgonen dagen efter har branden pågått i många timmar. Därför är det mesta som har varit i garagen ödelagt. Något som gör det vanskligare för teknikerna. Men bland brandresterna finner en ett gevär.
Du hittade ett hagelgevär kaliber 16.
Men vid obduktionen visade det sig att Annika blev skoten med en kaliber 12. Alltså inte det geväret en finn i garagen.
Kunde vi utesluta det?
Teknikerna syns det är vanskligt att finna något som kan hjälpa dig. Men till slut finner en något som ska komma till att bli intressant för den vidare efterforskningen.
Det är när vi kom till kontorsdelen då, sen vi gick igenom den så skickade oss ner så hittade vi det här uppbrutna kassaskåpet.
Bland resterna i garagen finns en safe som är brotten upp.
Den man först hade försökt såga av gångjärnen, men det funkar inte för det sitter ju kolvar ut i alla håll, så det får ju inte väckna dörr. Så då hade man sågat väck runt själva låset och plockat väck låsdelar för att kunna öppna. Och då kan man säga, där har man ju ett motiv, ett ekonomiskt motiv troligen då, när man försöker ta sig in i ett kassaskåp.
Med tanke på det som har skett tidigare på Nordre Öland, med misstankarna mot Pierre efter branden i 2006, blir han tidlig intressant också i denna efterforskningen. Nu, akkurat som då, kände han offera gott. Safen i garagen blir ett tydlig motiv.
Hans ekonomi, det var ju katastrofal. Så var det ju. Den var ju körd i botten.
Efter att Pierre blir frikänd för alla anklagelser i 2007 fick han erstattning för tiden han satt inne. Pierre får 250 000 kronor från staten. I 2007 säljer han egendom från Arva efter morsi för 1,5 miljoner. Men pengarna tar fort slut. Och Pierre blir tvungen till att låna pengar av vänner.
Det var första gången han frågade mig. Och då hade han problem att betala el och allting. Han har legat efter med det. Och då frågade han om han fick låna 25 000. Och då sa jag det. Ja, det är klart att du får. Men vid det tillfället så var jag i Norge och jobbade. Så hade han ju lånat dem på ett annat ställe. Så jag kom hem någon vecka senare och då förde jag över de här pengarna till honom. Så han fick ju 25 000 extra då. Men det sa han inte. Det var ju bara bra för honom. För det var ju snart jul också. Så det var väl det. De gick väl till julklappar då, ja.
Pierre tar ett chappt lån med skyhöga räntor. Men pengarna från lånet tar fort slut. Och i december 2012 betalar han 14 000 kronor i ränta till olika kreditsällskap. Dessutom träcker namnsmann 11 000 kronor från månadslönen hans. Pierre tömmer ungarna sin sparekonto. Men de pengarna räcker inte långt. Lösningen blir att låna pengar från alla möjliga. Vänner, naboar och inbyggare på Nordre Öland som man knappt känner. Låna blir flera och större.
Det fanns ju människor som lånade ut alltså sexsiffriga belopp till honom. Men det var väl alla tyckte att han i grund och botten var en jävla snäll kille som hade duktig hantverkare som hade kommit lite snett och behövde hjälp. Klart vi ska hjälpa honom. För det var ju ingen som tyckte illa om honom, tror jag inte.
Hösten 2012, några månader för branden hos Gustav och Annika, är ekonomin till Pierre så dålig att han inte har råd till att betala strömmen en gång. Och namnsmannen är efter han.
Men det gick ju inte. Det tog ju slut. Verkligheten kom i fatten om och då, när de skulle plocka huset och allting då, då det är klart att övriga familjen visste ingenting. Det hade blivit tufft.
Den 13 december, ett par timmar för branden startar hos Gustav och Annika, ska Pierre ha varit där för att be om ett lån. Senare blir det funnet en safe som är brotten upp i garagen till det drepte paret.
Det blir uppbrutet, det blir uppsågat, kassaskåpet. Men senare på kvällen den 13, då ringer han ju till olika personer och försöker låna pengar.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Senare på kvällen spör Pierre en annan vän om ett lån. Vän vill inte låna väck noko, och om natta får han en melding från Pierre. Vär så snill, står det.
Och det motsäger ju att det har funnits massa pengar i kassaskåpet. Vilket jag inte tror. Jag tror inte det fanns någonting.
Dagen etter branden har Pierre planlagt å reise til Stockholm i lag med familien. Han trengte drøyt 10 000 kroner til reisa. Når han sjekket kontoen et døgn før, hadde han bare et par kroner igjen. Men på et slags vis har han lykkes få tak i pengene, og reisa blir noe av. Samtidig som alarmsentralen får meldinger om at det brenner hos Gustav og Annika, sitter Pierre og familien i bilen på vei mot hovedstaden.
Sen dagen efter, då ringer jag, det är enda gången jag pratat med Pierre efter detta. Då ringer han från Stockholm. Jag har ju hört på radio då, säger han. Vad är det som händer? Ja. Men då hade jag så här konstiga tankar. Så att jag var väldigt kort i telefonen. Jag sa ingenting. Det lät som att han ville luska.
Politiets teori är att Pierre Karlsson har haft ett desperat behov för pengar för turen till Stockholm och dräpt Gustav och Annika för att komma in i safen.
Ja, det är klart att jag tänker på dem. Det gör jag.
Men Pierre Karlsson förstår inte kvifor politiet misstänker han för att ha dräpt någon av sina näraste vänner.
Jag tyckte jättebra om Gustav. Ja, han var Augusta. Det var G, som vi sa. Han var bra. Aldrig har vi varit ovänner. Om någonting, tror jag.
Och att han skulle dräpa Gustav och Annika för pengar menar han är en absurd teori.
Liksom, att mörda Gustav och Annika för att ordna upp sin ekonomi. Hur skulle kunna göra det? Alla visste att de hade inga pengar hemma. De hade dem i ett bankfack. Det är liksom det är känt. Jag har snickrat åt dem i 30 år i alla fall styrt. Var jobbet för 500 spänn eller var det för 50 000 så fick man komma tillbaka efter ett par dagar så fick man pengarna. Det fanns aldrig. Det var aldrig så att de liksom gick rätta på en bok och betalade. Det var alltid kommande. Så varför åka dit och mörda dem och hitta pengar? Det är liksom det. Det säger väldigt många att de är nära och kära och väldigt goda vänner om Gustav Annika, att de hade inga pengar hemma. Så är det bara.
Vi, man stod och stampade liksom. Vi får liksom inte alla trådarna att gå ihop så vi kan göra en knut om man säger så.
Politiet har haft flera spår i löpet av efterforskningar. Det visar sig att Gustav tidigare har blivit dömd till fängsel för cigarettsmuggling och under politiavhöret avslört personer i den russisk-baltiska maffian. Det spåret blir lagt bort. Det blir også sporet om en slitsom leietaker som ikke betaler for seg. Nå er det bare Pierre som er interessant. Motivet skal være penger, men etterforskningen står helt stille.
Jeg minns når vi sitter allihop, 30 mann og riksmord, og har gjennomgången hele dag. Hva har vi? Hva skal vi gå videre med? Og så her. Så ja, vi sitter og vi kommer til lenge.
Den omfattende undersøkingen av åstaden gir deg ingenting. Pierre mangler alibi for brandtidspunktet, og det finnes dessuten et tydelig motiv. Trass i det finner etterforskerne ingenting som knytter han til mordet.
Men man får ikke gi opp. Sen har vi et møte med åklageren. Ja, i det ärendet så är det lite annat, och då visade det sig att kronofogden ska dit göra utmätning.
I flera veckor har polisen avlyttat telefonen till Pierre. Det ger dig heller ingenting. Och ta han in nu vill göra han ändå mer försiktig. Samtidigt är ekonomin till Pierre nu så dålig att namnsmannen ska hem till han och ta utlägg.
När jag föreslog då vid det här mötet att jag hörde att kronofogden skulle dit, att då ska de ju ta bössorna.
Sedan politiet inte ville avslått intresse sig för Pierre har en vänta med att ransaka huset. Men när Anders Elmqvist får nyss i att namnsmann ska där för att ta utlägg, kan de samtidigt ta med vapnet till Pierre utan att han misstänker något.
Det fattar inte han, utan så tar vi dem i beslag sen. Ja, så klart, det där är en gråzon, så vi kan inte låta åklaga eller kronofogden gå våra väget, eller ärende. Ja, men nu spelar vi lite sen, nu får vi köra här.
Politiet ber namnsmann ta med sig vapnet till Pierre för att han ska tro att det ska värdesättas. Men i staden blir vapnet sent till Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, för undersökning.
Så gick det väl ytterligare någon vecka eller två, så sitter vi ett nytt möte allihop. Och då är det riktigt lite tappad suga faktiskt så. Och vi sitter hela dagen så framåt tre någon gång, så säger vi får bryta nu då. Och då hinner jag halvvägs upp liksom, så ringer de från NFC och säger: vi har hittat blod på hagelgeväret. Och det matchar Gustav Norander. Vet du, det är som han fick ståpäls, va? Så jag rusar ju tillbaks och får in allihop igen och säger: jag har lite nyheter så. Och jag kunde knappt bärga mig så, vet du. Och sen berättade jag liksom att de har hittat blod på hagelgeväret. Och det matchar Gustav Norlander. Och du vet, det var ju...
Aktor är inte helt nöjd med politiet sin metode. Men nu hade en ändeleg funnit det där lilla tekniska beviset som kunde fälla Pierre.
Till slut så köpte han det och det blev bingo.
På ett av våpena, en kaliber 12, samma kaliber som Annika blev drept med, finner en blod från Gustav Norander. Dagen efter det får beskeden blir Pierre pågripen. Och i början av september 2013, 9 månader efter mordet på Gustav och Annika, börjar rättssaken mot Pierre Karlsson i Kalmar tingsrätt.
Då är det fortsatt förhör med tilltalade Pierre Karlsson. Åklagaren får fortsätta leda förhöret, varsågod.
I den fullsatta rättssalen sitter journalister, nyfikna inbyggare i Kalmar, men framförallt inbyggare på Nordre Öland. Så kommer äntligen aktor Thomas Hagman in på det som Anders Elmqvist och efterforskarna har väntat på.
I ett förhör den 29 april så blev du då delgiven det här fyndet, det här spåret utav Gustavs blod på ditt vapen. Och jag tänkte helt enkelt ställa frågan då, har du någon förklaring till varför det finns där?
Nej, det har jag inte. Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag vet inte hur de kommer hit, tyvärr. Om jag visste hur de kommer hit skulle jag tacka.
Sen vid senare förhör så har du ju lämnat, kan man väl säga, olika teorier eller haft, så att säga, gjort försöka komma på vad det kan bero på. Är det någonting av det som du vill berätta om?
Ja, det är om jag har fått med mig bro ifrån Gustav. Det vet jag inte. Och sen vet jag inte hur länge det kan hänga kvar. Antingen på mig eller på bussarna. Jag har ingen aning.
Under forhandlingene i tingretten kan ikke Pierre forklare hvordan blodet til Gustav Norander har hamnet på geværet i garasjen hans. Anders Elmqvist sin ukonvensjonelle metode å få hjelp av namsmannen blir det som til slutt fell Pierre Karlsson.
Jeg pikade litt der i min karriere, tror jeg. Jeg tror ikke jeg får oppleve noe sånt moment igjen. Nei, det var fantastisk, altså.
Den 15. november blir Pierre dømt, uten å erkjenne straffskuld, til livstid for dobbeltmordet på Gustav og Annika. Dommen i tingretten støtter seg blant annet på blodet fra Gustav på geværet til Pierre. At Pierre sin telefon var slått av når drapet skjedde. Sletta sms'er, at han visste om at det fanns en safe i garasjen, i tillegg til at han manglet alibi.
Når han ble dømt, ja... Det var när domen kom, så klart att det blev ju betydligt lättare att gå.
Livet blev inte helt som Petter Skoglund hade tänkt sig. Den högt älskade storebroren är borta för alltid. Och hans bästa vän vill han aldrig mer se snurten av. Men domen är likväl viktig för han.
För det var ju mycket som försvann från axlarna. Magen och ja, nej, men det var när domen kom, livstidsfängelse. Konstigt, men det var en jävla skön känsla. Det, ja, skön, befriande. Ja, där fick den jäveln. Hoppas han komma ut någon gång, men då skulle det vara med fötterna först.
Lagmansrätten upprätthöll senare domen i tingrätten. I närare ett 10 år har inbyggarna på Nordre Öland levt i frykt. Och domen blir en efterlängtad avslutning på ett mörkt kapitel.
Det är många, det är ju inte bara en liten klick. Det är många som har blivit påverkade av det som har hänt.
För Barbro Lemdahl, som blev tvingad till att flytta från byn på grund av allt som har skett, är domen efterlängtad.
Egentligen så tackar man Gud att det fanns något bevis. Annars så vet man ju inte hur det hade fortsatt.
Jag följde det så mycket jag kunde. Och få veta hur det skulle gå.
För Rosmarie, syster till Per Olof som brant inne i 2005, blir domen en viktig avslutning.
Och där blev han ju till slut fälld. Men det var ju enbart tur. För annars hade han gått fri från det också. Och då, vem hade blivit härnäst då? Det vet man ju inte. Nej, men det var nog lite befrielse. Man kunde andas ut att nu kanske det är slut.
Det gick aldrig an att fastslå brandorsaker hos Per Olof. Och själv om det har gått 15 år sedan han försvann är sakna till systrarna Rosmarie framlägg stort.
Det var ett kort på Facebook för inte alls så länge sedan. Där han och en kille sitter utanför. Jag blev så glad. Hitta min lillebror på Facebook. Ja, det var mysigt.
Men vad som verkligen skedde med bror henne den där vårnatta 2005 kommer nog aldrig till att få veta. Och det som har skett med Per Olof sin plötsliga död. Mordet på väninna Barbro och det att hon misstänker fetteren Pierre har gått hårt in på henne.
En stor sorg, det är ju en tragedi, det är ju... jag vet inte vad det är. Det är bara... en verkligheten borde vara i alla fall.
Jeg vet ikke om det var et spel.
Det er nesten umulig å sette seg inn i skjebnen til Petter Skoglund. Petter og Pierre, barndomsvennene som var umulig å skilje. Som fisket og mekket på mopeder i tenårene, og siden følgte hverandre gjennom hele livet. Pierre, som Petter alltid stilte opp for uansett hva det gjaldt, som han forsvarte når alle andre dømte han etter dobbeltmordet i 2006, har drept bror hans.
Det måtte bli et spel. Man måtte jo... Hvordan kan man leve med seg selv, annars? Han kanskje er en doktor enkel enn Mr. Hyde. Det er så. Det kan jo være så at han fortfarande tror at han er oskyldig. Han har ikke gjort någonting. Og det spiller ingen roll om du visar bilder. Jeg skulle visa bilder på det. Stått med en kamera og sett alt ihop og han fotograferer dem. Nej. Han kanskje nekar til det ändå. Det kanskje ikke finns i hans världsbild.
Det har snart gått 8 år siden dobbeltmordet på Gustav og Annika i Flakebøle. Og ettersom tida har gått, har nye kjensler fått ta plass hos Petter.
Så idag, men idag har nog mer den här ledsamheten gått över, så idag är jag nog mer förbannad idag, alltså. Jag är nog arg istället på hur en människa kan göra så.
Pierre sonar idag straffas sig bak lås och slå. Likväl har de fryktelige händingarna sett spor i inbyggarna på Nordre Öland. Spor som ikke ser ut til å forsvinne med tida.
Jeg skal ikke si at jeg er mørkredd, men... Nei, jeg liter ikke så mye på noen. Det gjør jeg ikke. For Pierre hadde jeg aldri kunnet tro dette om. Så ja, jeg er nå veldig forsiktig.
Vi har ikke vært så noga med å låse dørene og så der på kvelder og... Men jeg får nog säga det att efter det, så när vi kommer hem, så låser man dörren. Även om att det är mitt på dagen, håller jag på att säga. Och det sitter igen idag. Det är sällan man har dörren olåst.
Historia om mordbrannarna på Nordre Öland och Corleys en desperat jakt efter pengar gjorde den snille snäckaren Pierre Karlsson till en kallblodig mordare är vanskelig att förstå. Dobbeltmordet på mor hans, Barbro, og kjæresten Tjobben er fremleis uoppklart. Og hvordan brannen hos Per Olof i 2005 startet, kommer til å forbli et mysterium. I snart 10 år har hendingene skremt innbyggerne på Nordre Øland, og etterlater seg sorg, sinne og mange spørsmålstegn.
Jeg har nå gjerne en bare kort fråga, og det er gjerne en val for. Og det er ikke bare för mig att få det svaret, utan jag tror det handlar lika mycket om hans egen familj att få det svaret. Sen finns det inget att prata om. Nej.
Du har hört på en mörk historia, sista del av mordbrandstiftaren på Öland. En dokumentar av Morten Trofast, omsett og fortalt av meg, Marte Rommetveit, ved Munch Studios. Produsenter er Joel Silberstein Hont og Carl Fridsjø. Intervjuet med Pierre Karlsson er gjort av den svenske fengselspodden. En mørk historie blir laget av produksjonsselskapet Just Stories.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.